Vi är på väg. Vi har, som jag tror att de flesta av oss vet, så har vi vandrat genom Bibelns berättelse. Och vi befinner oss just nu på en vandring tillsammans med Jesus. Och det gör vi utifrån Markus evangeliet. Jesus som verkar vara i ständig rörelse. De första kristna, de kallades för de som följde vägen eller hörde till vägen. Och man skulle kunna tala om ett vägens folk. Jesus, han som sa om sig själv att han är vägen, sanningen och livet. Jesus som uppmanade sina lärjungar att följa honom. Vi ska läsa från Markus kapitel 8. Så har ni biblar med er så kan ni följa med där. Jag kommer läsa i några stycken, men vi läser från den 27:e versen från början. Markus kapitel 8 och vers 27. Och framåt. Sedan gick Jesus och hans lärjungar bort till byarna kring Caesarea Filippi. På vägen frågar han dem: vem säger människorna att jag är? De svarade: Johannes döparen, men somliga säger Elia, andra att du är någon av profeterna. Då frågar han dem: och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade: du är Messias. Men han förbjöd dem strängt att tala med någon om honom. Därefter började han undervisa dem och sa att människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och uppstå efter 3 dagar. Detta sa han helt öppet. Petrus drog honom då åt sidan och började förebrå honom. Men han vände sig om och när han såg lärjungarna tillrättavisade han Petrus: håll dig på din plats, Satan. Dina tankar är inte Guds utan människors. Stanna där. Och vi ber. Gud, vi ber för ditt ord. Vi ber att vi utifrån de här texterna om dig Jesus som vi idag får läsa, att vi ska tillsammans förstå mer av vem du är och vilka vi är. Tack Gud för att vi får tillhöra dig, att vi får tillhöra det här vägens folk. Vi som följer dig Jesus. Amen. Jag tänker rent uppläggsmässigt idag att ge möjlighet i slutet av den här predikan till liksom, om det är fler som har någonting att flika in med, dela med sig av kring det som vi läser och det som sägs. Det kan vara ett vittnesbörd, men vi låter det vara öppet men så ni vet om det. Vem är Jesus? Jesus han ställer ju frågan till sina lärjungar som: vem säger människorna att jag är? Och han ställer också frågan till lärjungarna att vem säger lärjungarna att Jesus är? Och den här frågan ställs i en miljö, i ett område med en stark koppling till makten. Man skulle kunna gå in och kolla på det också. Men Caesarea och Filippi. Caesarea, som det hör man nästan på ordet, som har med Caesar att göra. Kejsaren, makthavaren i romarriket. Och Filippi, det namnet är taget efter en av Herodes kungarna. Det här var som ett område som hade liksom, det var hedniskt. Det fanns liksom andra gudar att tillbe. I den här miljön, i den här myllan av röster och herrar och makter, så ställer Jesus sin fråga: vem säger människorna att jag är? Och det kommer förslag. Vi har som Johannes Döparen, Elia, någon av profeterna. Men Petrus, Jesus, han vill ju veta vad säger lärjungarna, vem säger ni att jag är? Och Petrus säger här att du är Messias. Du är Kristus, liksom du är, och det här är liksom är rätt svar. Och i Markus evangeliet så är detta en avgörande punkt. Här så blir det en slags växling i evangeliet. När Petrus säger liksom att Jesus är Messias, så avslöjas hemligheten. Det som har legat dolt, som vem är den här Jesus? Här kom slåran som huvudet på spiken och säger: jo, men du är Messias. Och från att beskrivningen i evangeliet har varit liksom kring Jesus, hur han går runt och gör de här goda sakerna som vi älskar att läsa om och höra om, hur Jesus möter människor, ser människor, helar människor, befriar människor, mättar människor. Så kommer nu liksom historien mer att leda på en väg mot korset, mot Golgata. Och det passar ju bra också nu när vi går in i fastan. Men trots att Petrus hade gett rätt svar om vem Jesus var, så verkar det som att han inte riktigt helt hade förstått allt. För Petrus, han hade sina förväntningar om vem Jesus skulle vara, eller vem hans Messias skulle vara. Vad Messias skulle göra, uträtta. Och Jesus, han, som vi läser i texten, så berättar han öppet om vad som skulle hända honom. Hur han skulle bli fångad, så förkastad och bli dödad, och sedan också uppstå efter 3 dagar. Men detta verkar det som att Petrus inte, han köpte inte detta. Utan han liksom gick till Jesus och skulle liksom säga någonting annat. Det här att Messias, den här konungen som judarna väntade på, att han skulle lida, det verkade vara som en detalj som inte riktigt Petrus kunde acceptera eller förstå. Men den här protesten, eller om man ska säga försöket till rättavisning, som kanske Petrus försökte göra med Jesus, det slog tillbaka på honom själv. Och det gjorde det ganska rejält. Tänk som att gå från det här, som att svara rätt svar. Du är Messias. Yes, vilken insikt. Och sedan i nästa stund blir kallad för Satan. Men Petrus tänkte för människors tankar. Det var inte Guds tankar. Och vi kan förstå Petrus i mycket, i hans sätt att tänka och i mycket av vårt eget önsketänkande. Men här gick det emot det som var Guds vilja, Guds tanke med Jesu liv. Vi ska fortsätta läsa från vers 34. Står det så här: Sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket och sa: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han ska rädda det. Vad hjälper det en människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, honom ska också människosonen skämmas för när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna. Och han sa: sannerligen, några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett Guds rike komma med makt. Att följa Jesus, det kostar något. Och jag tror att vi behöver vara beredda att betala priset. Och i det att offra mycket av det som ligger i vårt eget tyckande för att koppla oss till något som är mycket större än oss själva. Det här att lidande, att förlora sitt liv för att vinna det. Det kanske inte låter som glada nyheter. Men det är något som tillhör den vägen som Jesus inbjuder oss till att gå. Och den väg som Jesus långt mer än vad vi någonsin kommer behöva gå, gick han. Paulus säger så här i första Korintherbrevet 4, och jag läser från den 9:e versen: det förefaller mig som om Gud har ställt oss apostlar sist av alla som dödsdömda. Vi står på arenan inför hela världen, inför både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull. Ni är förståndiga kristna. Vi är svaga, ni är starka. Ni är ansedda, vi är föraktade. Ännu i denna stund hungrar och törstar vi. Vi saknar kläder, blir misshandlade, är hemlösa och arbetar hårt med egna händer för att försörja oss. Man smädar oss och vi välsignar. Man förföljer oss och vi härdar ut. Man talar illa om oss och vi svarar med goda ord. Hela tiden har vi behandlats som jordens avskum, som mänsklighetens drägg. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att visa er till rätta som mina kära barn. Jag tror inte vi ska söka det här att bli föraktad eller att bli dödsdömda. Vi måste inte söka martyrskap. Men någonstans så är det också det här motståndet. Det är också någonting som hör det kristna livet till. Det är många människor som har fått betala ett högt, högt pris för att följa Jesus och för att evangeliet ska nå ut. Jag tror det som att det här bibelordet som Paulus säger när han talar till församlingen i Korint, att det också kan ha någonting att säga till oss. Men att bära det här korset, ta det här korset, jag tror att det också handlar om att vi ska tro, att vi ska ha tillit och förtröstan på Gud. Att vi abdikerar, att vi ger upp och släpper taget om det som vi gör i vår egen kraft och istället våga lita på att Gud kommer att bära oss. Vi ska fortsätta läsa. Vi har ett litet stycke till. Från Markus 9 och vers 2. Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp till på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och de såg både Mose och Elias som stod och talade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus: Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han skulle säga. De var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över dem. Och en röst hördes ur molnet: Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Och plötsligt när de såg sig om kunde de inte se någon annan där än Jesus. Här på berget inför Petrus, Jakob och Johannes så visar Jesus mer av vem han är. Han står där i sällskap av Mose och Elia. Men Jesu kläder, de strålar med strålande vita. Jesus, han utmärker sig på berget. Mose och Elia var viktiga personer i den judiska historien. Och även ur ett eskatologiskt perspektiv. I advent så predikar jag över Malaki 4:4-6. Och där det står om att glöm inte den lag som jag gav min tjänare Mose. Och sen talas det om Elia som ska sändas och som förbereder folket. Det här är viktiga personer, men Jesus, han var någonting mer. Och Petrus, en gång, hans reaktion kan man alltså fundera över. Han ville bygga hyddor. Han och lärjungarna var skräckslagna, så de visste inte vad de skulle göra. Och Petrus, som han känns som att han pratar lite nervöst i den här texten. Rabbi, det är bra att vi är här. Och vad som försiggick i Petrus tankar, det vet vi inte riktigt. Men det skulle kunna vara att han tänkte sig den här slutskedet i historien. Nu skulle de få återta landet och Messias skulle göra det han skulle göra. Och han hade Mose och Elia med sig. Kanske var det som skulle de här hyddorna byggas för att skapa en militärbas för att återta landet. Men än en gång så verkar det som att Petrus inte har förstått vad Jesus menade och vad Jesus ville ha sagt och vem Jesus egentligen var. Det är lite anmärkningsvärt att han säger rabbi också, när han några dagar innan hade kallat honom för Messias. Men det ska ju till liksom att Gud kommer i ett moln och bekräftar vem Jesus är. Att detta är min son. Lyssna på honom. Att lyssna på vad Jesus säger. Att se Jesus som den han verkligen är. Som Messias, Guds son. Han är inte bara en profet, en mirakelgörare, en god förebild att liksom följa utifrån moral. Han är Gud, han är Guds son, Messias. Och vi kan ställa oss frågan om vi låter människotankar eller Guds tankar styra hur vi tänker och ser på Jesus. Om det kan vara så att vi ibland försöker designa Jesus så att han passar till våra syften. Vad får det kosta att följa Jesus? Jag ska alldeles strax öppna för om det är någon som vill säga någonting. Men jag ska bara läsa en liten text här. Det är från från Segertoner här. Som säger så här: hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen, ifrån Guds eget väsen, den rena kärleken. Här nere till vårt öra så många missljud når, men Gud är saligheten, säll den som det förstår. När anden stilla vilar, sitt fäste har Gud, i hjärtats inre formas det rena lovsångsljud. När Gud slår an ackordet i himmel och på jord, då blir av hela människan en lovsång utan ord. Men för att därtill komma, man måste bliva tom. Det måste bringas tystnad i hjärtats helgedom. När Herren där vill tala, man måste vara still. Att han med instrumentet får göra vad han vill. När egenviljan brutits, dess röst har tystnat här. Jag ut i Jesu händer kan bli vad han begär. Till det är hemligheten att Gud ifrån sin tron, blott ur ett ödmjukt hjärta, kan bringa fram en ton. Så, är det någon som känner att ni har någonting att bidra med kring det här med vem Jesus är och efterföljelsen? Vad får det kosta? Kanske har ni varit med om situationer där ni har fått betala ett pris för att följa Jesus.
Jag tänker bara på det här att det kostar något. Och det är ju rätt så högt pris. Mm. Mycket när man ska lägga ner mycket av sitt egna. Jag tror det är viktigt att man tänker på vad syftet är. För det blir ju ofta det här kostar dig någonting. Ja, vad får jag istället då? Om man tänker varför? Mm. Varför ska jag göra det här? Jag kan ju tänka på mig själv och fixa mitt eget. Men just det här att Gud vill ju använda oss som hans församling. Och det har man ju märkt många gånger när man tänker när den helige ande får styra i olika små grejer. Mm. Och där har ju Gud möjligheten till liksom att plocka. Men vi plockar 20 personer oberoende av varandra här. Så gör vi lite si och så. Och så lyckas vi med det här. Och det är ju grejer som vi aldrig ser egentligen. Mm. Där tror jag att man kan försöka lita på att ja, men jag försöker lyssna på den här rösten. Mm. Att ja, men, ja, jag sticker förbi Hemköp där och då råkar jag träffa den personen och säga något, och det kanske gjorde dens dag, jag kanske räddade den från någonting och det här, och jag tror att det är många saker vi ser inte frukten av det, och där kan man nog lita på liksom att Gud har kollen här och jag behöver inte se allting. Mm. Så det tänker jag liksom just när man tänker kostnaden. Mm. Att man har en uppgift. Mm. Det är väl lite som militären har. Du ska följa en order, ja, då lyder de det blint. Och det är ingen som frågar varför egentligen. Mm. De litar på att befälen har en plan. Mm. Så försöker jag tänka i livet.
Mm. Ja, det är bra. Mm. Det är jättebra. Jag tänkte bara som det absolut sista här läsa en liten text som vi kan få fundera på. Det är Thomas Akempis som har skrivit den. Det var en engelsk text här som jag har försökt översätta med lite Google Translate, så att ni får överseende. Men kanske finns det något tänkvärt här. Han har sagt så här: Jesus har idag många som älskar hans himmelska rike, men få som bär hans kors. Många som längtar efter bekvämlighet eller trygghet, men få som längtar efter nöd. Massor av människor som vill dela hans bankett eller fest, men få som vill dela hans fasta. Alla önskar att ta del i hans glädje, men få är villiga att lida något för hans skull. Det finns många som följer Jesus så långt som att bryta bröd, men få som går så långt som att dricka en kopp med lidande. Många som vördar hans moral, men få som följer honom i förmjukelsen av korset. Många som älskar Jesus så länge inget strider mot dem. Många som prisar och välsignar honom så länge de får tröst och trygghet från honom. Men skulle Jesus gömma sig från dem och kanske lämna dem för en stund, då faller de i klaga eller så blir de djupt deprimerade. De som älskar Jesus för hans egen skull, inte för sakens skull eller sin egen bekvämlighet, välsigna honom i nödens stund och hjärtesorg, så mycket som när de är fulla av tröst. Vi ber. Tack Jesus för den du är. Tack för att du har visat dig att du är mer än en profet, en vis lärare. Du är Guds son, du är Gud, du är Messias. Han som skulle komma. Han som skulle komma för att rädda oss. Tack Jesus för att vi nu får gå in i den här fasta perioden. Då vi får rannsaka oss själva, men vi får också följa med dig Jesus. Vi får bära ditt kors. Tack Jesus för allt det som du har gjort för oss. Låt det få bli ännu mer verkligt. Tack Jesus för att vi i våra liv får släppa taget och låta dig få ha kontrollen, att du får bli herre, den som styr. Tack Gud för att vi får lita på att du kommer leda oss rätt. Gud, låt oss inte bli så bekväma att vi gör dig till någonting som är mindre än vad du är. Utan Gud, låt oss få förstå vem du är ännu mer. Tack Gud för det. Amen.